Idag har jag ingen mindre än sångerskan, skådespelerskan, programledaren och influensen här hos mig. Det är ingen mindre än Hanna Hedlund. Välkommen hit.
Tack, Bettina. Jag blir typ lite generad när du ser influencer. Har man blivit det nu på äldre dagar?
Ja, det har du blivit.
47 år gammal och är influencer. Ja, det kanske
du,
är så.
Vet du, jag älskar norrländskan. Den inger någon form av trygghet.
Men vad härligt. Ja, du, men jag tänker, om du är uppvuxen i Uppsala, det är liksom inte så himla långt ifrån där jag är uppvuxen. I Kilafors i Hälsingland.
Hur lång tid har du åkt till Kilafors?
Från Uppsala? Nej, från Stockholm.
Ja. Nej, från Uppsala.
Ja, från Uppsala är ännu närmare. Då är det bara typ en och en halv ungefär.
Det är ju faktiskt inte så
Nej,
långt.
Nej, det är inte.
Och ändå tycker jag att dialekten, det är rätt stor skillnad på dialekten.
Verkligen. Men även där uppe, jag kommer ihåg så här, vi bodde liksom i samhället Kilafors. Men min pappa kom från en by utanför som heter Bofara. Och där pratade de ju som ett helt eget språk. Min farmor, han hade ju uttryck som jag liksom inte kunde förstå vad hon menade när hon sa. Så det är också lite spännande med det dialektala. Sen har ju det ändrats nu med, när sen alla har liksom alla kanaler och man hör rikssvenska överallt. Men bara när man själv växte upp så var det ju inte riktigt så.
Jag kommer ihåg att jag har faktiskt lagt ut på mitt Insta för något år sedan. Jag såg ett klipp där UNT-journalister tror jag var, som var i Stenhagen och pratade om integrationen, och så intervjuar mig, jag går på högstadiet. Mm. Och jag har en helt annan dialekt än vad jag har idag. Så det är någonting med uppländskan eller Uppsala-dialekten.
Ja, men hur låter den då? Du måste ju
men det är inte E, utan det är
Ä. Det är lite mer öppet liksom.
Ja. Och jag vet
men om
ju
du skulle säga så här, hej, jag heter Bettina Philipsson, jag har en podd och jag har en jättefin svart klänning på mig.
Klänning.
Tycker han. Hur skulle det bli då?
Jag kommer inte ihåg.
Prova.
Bettina
i en uppländsk mening.
jag heter Bettina och har en jättefin svart klänning på mig.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har ju precis, du och jag, spelat in samma film.
Mm.
Vi är ju skådesanimera.
Vi är ju det. Och vi har ju vetat
du har ju varit det förut.
Ja, men vi har ju vetat om det här i ett år. Och det känns så himla roligt att jag får sitta här nu. För vi sa ju faktiskt det på provfilmningen som var till och med för 1,5 år sedan. Alltså här, om vi får de här rollerna, då ska vi prata om det i din podd. Och nu sitter vi här, Bettina. Och vi har spelat in det också.
Hade du inte kommit annars?
Nej.
Dumma Hanna.
Jo, ja,
du är så välkommen.
Jag
är så glad att ha dig här.
Glad att få vara här.
Ja, men tack snälla. Först och främst vill jag höra lite om din uppväxt.
Nej, men jag är uppväxt i ett litet samhälle där alla kände alla, verkligen. Och min pappa jobbade som högstadielärare, fransk, engelsk och svensk lärare. Sedermera bara fransk och engelsk lärare. Han pluggade för övrigt i Uppsala och hade nog säkert gärna stannat kvar där. Men lite tragiska händelser i familjen hände. Hans pappa gick bort och min morfar gick bort, för han hade träffat mamma precis. Så då kände de båda att nej, vi flyttar tillbaka hem till Hälsingland. Så att de flyttade upp där och samtidigt ett gäng kompisar till dem. Så jag uppväxt lite med en känsla av att det var så här gröna vågen. Eller alla spelade musik. Alla var så här musikanter och akademiker kändes det som. Men väldigt öppet hem, mycket musik. Och mamma jobbade på psyk i Bollnäs. Och det har hon gjort egentligen hela tiden, jobbat inom, eller ja, med ungdomar som har det svårt, eller och så det på socialen och så vidare. Så att vi har också ett sånt hem där man liksom pratade mycket om hur man kände och hur man mådde. Och, så jag tycker att jag hade en väldigt fri uppfostran på något vis. Fritt under ansvar, där jag liksom kände att min talan räknades. Att jag liksom blev hörd. Också en pappa som verkligen var, vad ska man säga, feminist skulle jag nog kalla honom. Han var så här, ja, du ska inte åka bak på killars moppa, du ska ha en egen moppe. Bara, du ska inte stå vid sidan och titta på när han spelar fotboll. Du ska spela fotboll själv och han ska komma och titta på dig. Alltså det är som att du vet, han har ingjutit sådana saker. Och jag tror också av hans erfarenhet som lärare under så många år. Han bara, alla tjejer slutar med sina intressen i högstadiet. Ni får inte sluta med era intressen. Det, gud vad han inpräntade det i mig och Lina. Att ni killar får inte bli ert intresse. Ni måste ha ett eget liv. Och det är jag så himla tacksam för. Nu hör jag mig själv säga det till mina barn. Inte bara döttrarna, men att det här att liksom ha egna intressen och odla det, det tror jag är väldigt viktigt. Och det fick jag med mig, så att jag känner att jag har haft en ganska trygg grund att stå på. Liksom.
Jag vet inte om det här är en fördom, men jag tänker att många psykiatriker och psykologer har lättare att ge människor på utsidan av sin familjehjälp, men sen när det kommer till sin egen lilla kärna så har de ju på något sätt tömt påsen utanför hemmet, så att det är svårt att fylla på och ge den energin till sin egen familj. Men så verkar det ju inte ha varit i din familj.
Nej, så känns det inte. Sen tror jag att jag har varit en sån här, jag har varit en väldigt social person från att jag föddes verkligen. Det kom jag till min trehjuling när jag var typ 3 år gammal och cyklade hem till en kompis. Och de fick ringa och bara, är Hanna där? Alltså jag är väldigt så här, företagsam och sov borta. Och, så jag tror också hämtade från många olika människor. Men vi är väldigt tajta. Nu lever ju inte min pappa då. Han gick bort för 5 år sedan. Eller, ja, 5 år sedan. Men det tror jag gjorde att jag, mamma och Lina, min syster, vi blev liksom ännu mer tajta efter det.
Jag tänker, Lina är din yngre syster då. Och hur har det varit att vara stora syster? Har du fått bestämma och styra och ställa?
Gud, det där är så svårt. Jag tycker att jag var en fantastisk stora syster. Och
jag ska prata med Lina. Ja. Det har jag för sig redan gjort, men jag har glömt bort det.
Och att jag var så här empatisk. Men jag tror hon upplevde att jag kanske inte var så intresserad. Jag var, som jag sa, jag var ganska utåtriktad som barn. Verkligen. Och så här, det där vill jag göra. Och så brydde jag mig inte så mycket om vad andra gjorde. Eller vad. Så att jag tror att jag körde mycket mitt eget race. Och Lina försökte så här haka på och ville det. Och jag var lite mer så här, jaja, nej. Men som man ju inte vill som stora syskon alltid ha med sig småsyskonen. Men sen när vi liksom, när jag hade flyttat hemifrån, då var det som att vi upptäckte varandra och verkligen så här blev bästisar. Men under uppväxten så hade vi ganska mycket olika umgängen, men vi var inga såna här som slogs eller skvallrade på varann, utan vi liksom tog ändå hand om varann, upplever jag. Du vet, hon kanske skulle säga någonting helt annat. Nej, men jag tror att, men sen jag kan nog ha upplevt som bossig, för att jag var väldigt mycket, jag fick mina idéer och så genomförde jag dem på något vis.
Du och Lina har väldigt nära kontakt, och jag tänker med mina egna systrar, jag är ju ändå 6 systrar, och är det några jag verkligen kan lita på inte skulle hänga ut mig på något sätt, så är det min egen familj. Mm. Alltså mer än mina vänner. Skulle du känna samma sak med Lina?
Oh ja. Alltså vi är, she has my back. Och jag har hennes. Absolut.
Och jag tänker på olika svårigheter som har, eller om man tar om den här frågan. Mm. Olika saker i livet. Känner du alltid att du, det är ju henne, att det är Lina är den första du vänder dig till när det händer dig någonting.
Men hon är en av de första, absolut. Vi delar liksom, vi delar allt och kan dela allt. Och det är ju otroligt värdefullt. Och just det här, jag tror också att man kom in i samma fas i livet, att hon också fick barn. Jag hade ju barn, min äldsta är 18 och hennes yngsta är 10. Jag fick mitt tredje när hon fick sitt första, och vi var gravida samtidigt. De är födda med bara 6 veckors mellanrum. Och någonting hände, tror jag, när hon också blev mamma, att vi kunde liksom mötas på ett mer Men jag vet inte om du känner igen dig i det, att man på något sätt har ett, lite grann ett före man blev mamma och ett efter, alltså i sin mogen, alltså.
Absolut, jag kan,
en förståelse.
Nej, jag känner inte att min relation kanske med mina systrar blir så annorlunda, men däremot så skulle jag vilja säga att man blir mer och mer vad ska jag säga, open-minded. Man blir mer tålig och man tycker livet är inte svart eller vitt längre. Det är en gråzon och saker och ting kan ju faktiskt hända. Men det är ju en mognad med åldern också.
Ja, men det är ju det. Men också just att sådana där saker händer, att man plötsligt så är man ju, kan man, ja, då, nu, det är inte en som lever familjeliv, som i vårt fall, att jag kanske levde familjeliv och hon var mer bara Alcazar, inga, nej, men vi är jättenära och att vi liksom, jag tror att framförallt det här att man känner just att hennes barn, det är ju liksom som mina barn och mina barn är som hennes barn. Min äldsta 18-åring har en jättefin kontakt med Ida, eller Lina, jag blandar ihop deras namn också. Hon är, min dotter heter
Ida. Det är åldern, Hanna. Jag blandar ihop,
är det det? Jag för jag tycker det är så hemskt.
Namnen på mina egna barn.
Ja, men jag med.
Jag kallar Axel för Hugo, han bara nej tack. Jag bara, vad tackar du nej? Han bara, du sa fel namn. Jag bara, jag har inte frågat om du vill ha något.
Det var någon som sa det, att ofta gör man att man har byrålådor med namn, så att om man har, när man börjar blanda ihop barnen, då blandar man alltid ihop det med någon annan i familjen, syskon eller då dina egna syskon, alltså du har så här familjelådan och så sen med vänner, då har du vännerlådan och där kan det blandas ihop namn då på vänner. Det är sällan det blir en väns barn på ett namn, utan det blir en släkting ofta. Min mormor hade den roligaste, hon var så virrig just när det kom till namn. En gång sa hon till mig, men hörru du, Lina, Anita, Eva, Nils Bertil.
Ja, hela byns.
Det var hennes brorsa liksom. Eller jag menar Hanna. Ja, det var lite långt. Så då var jag tänkt att det var intressant att just Nils Bertil dök upp. Men det var ju precis det. Det var hennes brorsa och då var det någon som sa att ja, men då ligger man i den där liksom.
Men då hade hon ju hunnit bli mormor. Ja, men det här blir säkert värre om 10-20 år, tänker jag.
Ja, det kommer väl. Tänk när alla vi som börjar bli så där gaggiga ska hålla på med våra poddar.
Ja, herregud.
Min gäst idag heter...
Ja, men så där gör jag redan nu, så att jag kanske ska sluta snart.
Nej, det får du inte göra. Det ska jag säga till dig, ge lite kärlek. En kompis nu när jag sa att jag skulle vara här och gästa, hon bara, åh, jag tycker så mycket om den podden, jag lyssnar på varje avsnitt.
Nej, vad gulligt. Hälsa din kompis att jag tycker väldigt mycket om
det ska jag hälsa.
Hen. Tänker jag på din syster här nu. För vi pratade. Känner du också att du har haft så här besvär av PMS och grejer? Eller är det bara syran?
Jag har inte haft så mycket. Det har jag verkligen inte. Inte på det sättet att jag har hört. Jag tänker att jag har varit en ganska så här grundglad person. Jag vet inte om det är, men jag är ganska så här.
Men sluta skryt nu, Hanna.
Jag vill komma till det dåliga nu. Att jag har ett jäkla humör. Alltså, fråga alla i min familj. Jag kan ju bli... Alltså det kan gå väldigt fort. Sen går det fort över. Men alltså jag kan bli så galet.
Fast hellre snabbt. Det.
Ja, och jag tror att jag får väl ut saker. Jag går liksom inte, jag kan inte hålla något. Och det är ju liksom också ett dilemma att ha varit. Framförallt när man växte upp. Då kunde det vara väldigt besvärligt att ha någon som hela tiden ska säga vad de tycker. Nu kan jag ju hålla mig. Och liksom. Så om jag har väl, alltså att i nära relationer så här, låtsas som att jag... tycker en sak fast jag tycker någonting annat, det är nästan omöjligt för mig.
Jag gör likadant. Ja.
Och tror du därför jag känner mig så trygg med dig, Bettina? Jag känner att det också är så här raka
puckar, du får vad du ser. Jag orkar inte hålla på. Men jag tror att min pappa var ju väldigt mycket så här, fast 10 resor värre än vad jag är. Och det är klart, jag brukar skylla på att han är ett inavelsbarn. Och för mig blev det lite bättre, för han och mamma är inte släkt. Så jag är en tiondel så jobbig som han är, men fortfarande jobbig. Men jag vet ju under de här åren, Maja, när vi har bråkat och sådär. Sen så har jag gått ut, kommit tillbaka efter några timmar och alltså på riktigt glömt bort vad vi bråkat om. Jag bara, du, jag måste bara berätta något kul. Vet du vad som har hänt idag? Jag pratar inte med dig. Jag bara, va? Varför inte det? Vad har du glömt bort?
Ja.
Jag bara, ja, det har jag faktiskt. Och det är väl likadant för dig.
Gud, men jag kan få höra så här, du blir så jävla arg. Jag bara, va? Jag var väl inte arg? Var jag? Det har jag ingen minne av. Jag kanske lät lite. Alltså det är som att det bara, fluff, fluff, fluff. Och, ja. Ja, men så kanske min pappa var lite grann. Så vi var ju väldigt lika.
Han du är lite osvenskt.
Ja.
Och sen, för att går vidare i livet så flyttar du till Stockholm ganska snart.
Mm, först flyttade jag till Göteborg.
För att, hur kommer det sig då? Du ville lämna.
Det var
för litet för dig.
Ja, och jag minns att jag verkligen så längtade bort typ hela, redan i högstadiet. Så att, jag kommer ihåg att jag ville komma bort så mycket så jag tänkte, vad kan jag plugga som en annanstans? Ja, men jag hade jobbat extra på ett café och tyckte det verkade så kul att dekorera smörgåsar och hålla på. Så jag bara, men jag kan ju bli sån här kallskänka. Så det bara googlade. Gävle har ett restauranggymnasium. Perfekt, jag flyttat till Gävle. Åkte dit och tänkte verkligen bli kallskänka. Det var liksom, det blir bra. Så kom jag dit och så bara, var elevhemmet så otroligt. Jag kände, här kan inte jag trivas. Nej. Jag får gå 3 år till i Bollnäs. Jag hade ingen aning om vad jag liksom ville. Jag hade väldigt, väldigt bra betyg. Så det var liksom inte ett problem. Men så gick jag samhälle med musikinriktning. För jag hade liksom ändå det ju hemifrån. Det här med musiken. Det var ju väldigt naturligt. Och så. Men där på den linjen så mötte jag en lärare. Som betydde jättemycket för mig. Och de valen jag gjorde senare. Han hette Magnus Bergvall. Och han... liksom lärde mig att det fanns någonting som hette musikal. Jag visste inte det innan, att jag kunde, jag hade spelat jättemycket teater, jag hade hållit på med musik, men att det fanns någonting där jag kunde göra både och, att jag kunde sjunga utifrån en karaktärskänsla och liv, det visste jag liksom inte att det fanns. Och han ordnade musikalresor ner till Stockholm och jag blev helt så här blown away. Jag bara, det är det här jag har hittat, det här jag ska bli musikalartist. Så att, och vi hade fantastiskt kul där på gymnasiet och vi gjorde massa uppsättningar. Och sen så sökte jag då till en folkhögskola i Göteborg, just en musikallinje. Och kom in och så gick jag där, och när jag hade gått där, jag pluggade även till teaterpedagog för barn. För jag tänkte ändå så här, ja, men det är bra att ha någonting att falla tillbaka på. För jag vågade inte riktigt tro på att jag skulle kunna livnära mig på det här. Men någonstans där så såg jag en annons i DN att de sökte showande servitriser i Valmansalonger i Stockholm. Och jag hade ju ingen aning om vad Valmansalonger var. Men så jag åkte upp på vinst och förlust på en audition och så frågade de, men okej, kan du något mer än det här, sjunga och dansa? Och så, ja, jag spelar trombon också, sa jag. Vilket var nästan sant. Jag hade spelat trombon, men inte på typ då 4 år. Men när de ringer sen 2 månader senare så säger de, vi vill erbjuda dig en plats på Valmansalongen. Och vi tycker det ska bli så kul att få en sångerska som också är trombonist. Och jag kunde inte säga liksom, att jag ljög. Så att jag, i och med att pappa då spelade väldigt mycket och hade massa tromboner, så åkte jag hem den sommaren och bara spelade varenda dag och bara blåste i trombonen. Så när det var dags för repstart på Teatergatan 4 i Stockholm, jag bodde inneboende hos min mormor.
Då kom
min mormor som hade bodde i Stockholm. Hon bodde i Stockholm i ett och en halva, och så hade hon sitt hus uppe i Hälsingland och så pendlade hon fram och tillbaka. Så jag fick bo där i det enda sovrummet som fanns. Så hade jag inte de barn med mig. Och kommer du ihåg, nu har ju alla blivit så goda vänner, de som jobbade då. Men jag kommer ihåg att jag mötte liksom så här Andreas Lundstedt och Jakob Stadell, och så att deras bild av mig är liksom den här tjejen som kommer från teaterskolan i Göteborg med henna färgat hår och en trombon. Det liksom.
Var det där du träffade Martin också?
Ja, ett år, eller det var nog bara ett halvår senare, eller om det var, nej, ett halvår bara, eller var det ett år, nej men
det gick fort,
det gick ganska fort så kom han in i livet, men han jobbade inte där, nej.
Det är ju så, det är ju lätt, vi börjar om där. Mm. Det är ju lätt så att man träffar någon inom den branschen man är i. Det är ju inget konstigt egentligen. Men jag tänker, ni har fått 3 barn, är era barn musikaliska?
Ja, det är de faktiskt.
Alla tre?
Ja, alla tre. Och jag tycker det är lite märkligt, för att vi har ju inte hållit på som till exempel Lina, som min pappa, som han var ju sån entusiast och musikant, så han satt ju med gitarren och bara, hörni tjejer, nu spelar vi, och han satt och sjöng med oss och vad ni sjöng. Så här, i och med att det har varit vårt jobb så har vi inte hållit på så med barnen. Så ibland kan jag tänka så här, vad konstigt att det blev så, att alla ändå tycker det är så härligt. Alltså det känns ändå som att de har hittat sin egen väg, men de har ju hängt med på mycket och det har ju funnits som en del hela tiden, att man repar hemma inför grejer och de följer med och så är det. Sen har ju jag och Lina startat någonting helt fantastiskt efter att vår pappa gick bort. En allsångskvällar i Hälsingland som heter Lattas döttrar. Jag är så glad att vi ska äntligen få göra dem i sommar, nu efter uppehållet i pandemin. Och där har vi bestämt att det ska vara som det var när vi växte upp, att alla barn är med. Så på Lattas döttrar har det liksom blivit, det är ju då 5 år sedan vi hade den första. Då, där går ju alla barn upp och kör låtar. Så nu är de ju nästan såhär, ah, jag vill sjunga den här låten på Lattas döttrar i år. Och så står de och säljer popcorn och så är de, det är väldigt såhär.
Lite minifestival.
Ja, det är det.
Alltså, vad härligt. Mm. Och det är kul, och jag märker det med dig, alltså, man kan ju sjunga som en kråka liksom. Och du bara säger, jo men du har det, du är så duktig. Man bara, men skämtar du med mig? Och den där på morgonen, jag bara, du, tack men nej tack. Vad har du fått det där ifrån? Att liksom, det känns nästan som att du tror även på den som inte kan, så att säga.
Gud vad fint.
Ja men det är ju så. Den... Så fin är inte jag, Hanna, jag vill bara tillägga det.
Det tror jag att du är, men du har lite, så här, du har liksom lite tuffare attityd än vad jag har.
Jag är Tourette. Nej, du sjunger som en kråka, går härifrån. Skatan från gatan.
Nej, men dels är det för att jag verkligen tror att man kan, att det sitter ihop så mycket med själen, sångrösten liksom, och hur man mår. Om man inte tror på sig, då kan man inte sjunga. Men tror man på sig så kan man sjunga bättre.
Fast då, jag gick ju och trodde på mig själv i många år, men jag fick alltid höra att jag sjöng dåligt. Och trots det så fortsatte jag sjunga. Och nu börjar jag väl kanske inse att jag inte sjunger så bra. Jag är 44 år gammal snart i alla fall.
Men om du istället hade haft folk som sa ja, då hade du sjungit ännu mer. Och nu vill jag bara säga till er som lyssnar att hon sjunger inte alls så dåligt som hon säger att hon sjunger.
Jag sjunger så bra.
Ja, du ser. Nej, jo, när du sjunger de här låtarna som du har gjort. Jag har sett dig på stranden i Marbella. Alltså, jo, sluta. Du,
mima en annan sak. Vi sa ju det, Milli Vanilli.
Vi kan starta ett Milli Vanilli.
ja, du sjunger och jag mimar.
Ja, perfekt. Nej, men jag tycker det var fin komplimang, för det är så jag alltid har sagt om min pappa. Han var ju då, förutom lärare, så var han ju också så här, han hade så lätt att entusiasmera folk. Vi, som sagt, var uppvuxna i ett samhälle med 2000 personer. När han kom upp därifrån, från det här liksom, showorkestern i Uppsala och det studentlivet, så bara, jag ska starta ett storband i här i Kilafors. Och alla bara, men alltså det är 2000 invånare, hur ska du kunna få ihop ett storband, hitta så många som kan spela? Men han fick liksom folk att bara, han hittade människor som bara kände att ja, men jag kan lira lite saxofon. Du vet, och så bara, så det där storbandet skapades, Kilafors storband. Och de hade hur mycket spelningar som helst under hela 80-talet. Och jag sjöng ju jättemycket med dem. Och de blev ju bra. Och där tänker jag att han var en väldigt bra pedagog. Jag får även idag höra sådär att han var den bästa franskläraren, han var den bästa engelskläraren. Så jag blir jätteglad att du ser, för mig är det pappa du ser i så fall i mig. Det har jag fått av honom.
Saida. Har inte vi pratat om det förut?
Jo.
Jag tänker också med din pappa, både du och din syster har ju varit väldigt framgångsrika inom sång och musik och teater och allt vad det nu heter. Var han väldigt stolt över er? Och mamma också förstås. Mm.
Jo, men det var han, och sådär båda två, men också oroliga, för att de har ju sett baksidan också, att man såhär, det är ju ändå speciellt i början, man går på grejer, man får nej från en audition, man vet inte, nu har jag jobbat med det här i över 20 år, men det är fortfarande så att man inte vet vad jag gör helt och hållet, om man säger mer än ett år framåt, och det är en nu har jag plötsligt det är en bra framförhållning, liksom. Men som förälder tror jag att det också har varit liksom att vi inte kommer de att klara sig och har de någonting till hösten. Och det har de kunnat uttrycka, att det hade varit tryggare att veta att ja, de är tandläkare och så har de sin inkomst. Men de har alltid varit stöttande, och pappa var ju verkligen, som ändå var akademiker, och mamma också, som har pluggat hur mycket som helst och har trygghet att skolan står kvar. Kör på tills det inte är kul längre, eller tills det inte är värt det. Och så det har man ju haft med sig. Men när pandemin kom, då ringde ju det lite, att så här, nu kanske det kanske inte är värt det. Alltså, man kände då hur skört det var, eftersom att allting bara stängdes ner. Så då sökte jag faktiskt universitetet för att kolla om jag skulle komma in. Och jag kom in på socionomutbildningen och tänkte börja plugga. Och hade någon sån plan att börja med socionomutbildning för att sen gå vidare mot terapeut eller jobba på något vis med ungdomar. Men sen ringde de från Let's Dance och då stod jag lite så här, jag kanske inte är klar med fobbis ändå då. Så att då dansade jag istället och skjuter på det där med socionomplanerna.
Och sen så har ju lite grann coronan gått över. Precis. Och nu är du lite tillbaka igen.
Väldigt mycket tillbaka. Vi hade ju turen att ha premiär med Pernilla Wahlgren och Hybris föreställningen en månad innan pandemin kom. Och vi hade redan sålt ut en hel vår och en halv höst. Så vi hade ju den stora turen att bara kunna gå tillbaka till arbetet. Och jag har ju giggat hur mycket som helst nu under hela hösten och även den här våren.
Kan du känna också i, när man vet, har skilt sig, att man har mycket att göra, att det känns bra med mycket jobb?
Ja.
Att man inte tänker på det andra så att säga.
Mm. Men jag tror också att det är viktigt att gå igenom det så att säga. Och då tänker jag att det hade jag ju lite grann pandemin på mig. För det här, det är ju som en skilsmässa, det är en process innan, under och efter på något vis. Och jag tänker att när vi gick ut med att vi hade gjort det, så var ju våran process egentligen klar på väldigt många sätt. Sen tror jag då blir det intressant att möta andra så här, har ni separerat? Och man tänker, hur mår? Ja, men jag mår bra. Alltså, jag är ju klar.
Kunde ha frågat för 2 år sedan.
Ja, men precis. Och det är med att det skedde under pandemin, så var det inte så många som hade insyn heller i vad som pågick. Alltså några, förutom de allra närmaste, eftersom att man bara umgick med de närmaste. Så att jag tror att det är viktigt att man inte bokar upp sig för mycket, utan umgås med alla jobbiga
känslor.
Precis som en sorg när en person går bort. Liksom. Alltså att man behöver så här stegen, man behöver få sörja, och på ett sätt har det olika. Men det tycker jag verkligen att det påminner om en slags sorg. För på ett sätt har ju en människa försvunnit för dig. Eller i alla fall på det sättet som den var. Den har inte den betydelsen längre som den hade. Den finns för alla andra, men för dig finns den inte på det sättet. Så det är en slags förlust eller sorg. Även om man vill att det ska vara så och är överens, så är det fortfarande liksom en sorg, tror jag, som man liksom behöver bearbeta.
Jag tror också att för många, alltså rent generellt sett, att ett äktenskap eller ett förhållande, om man har vant sig vid någonting som har blivit rutin i många, många, många år, och så försvinner det. Det är ju, vadå, när jag gick ut 9:an, alltså nu ska inte jag jämföra det finns ju liksom grader på den här skalan. Men när jag gick ut 9:an så kom jag ihåg att det kändes så jobbigt, för att det var sån trygghet för mig i högstadieåren. Och nu skulle liksom klasserna splittras och så skulle man liksom ut i vida världen, fast vi pratar gymnasiet. Mm. Men jag vet känslan av den där sorgen över att behöva bryta upp. Och då kan du ju tänka dig då när man då ska skilja sig från en man man kanske har varit gift med 20, 30, 40 år. Eller man har barn ihop med, att det är mycket starkare. Men sorgarbetet finns ju vad man än gör. Mm. Eller liksom...
Och jag tror också att gamla sorger kan väckas till liv. Alltså, det påminner om någon slags förlust som du har upplevt någon gång. Och har du inte tagit tag i den, då kommer det också. Liksom. Det är därför jag menar att jag tror att det är väldigt viktigt att bearbeta och inte bara fly in i arbete. Eller fly in i nya relationer. Eller fly in. Liksom.
Men behövde du bearbeta en annan sorg?
Ja, jag kände att min sorg efter pappa inte var färdig liksom. För jag tror att vi till exempel gifte oss samma år som pappa gick bort, och det är typiskt mig att vara så här: åh, men nu byter man ut mot någonting härligt och så här, och jobbade väldigt mycket från att han gick bort liksom. Jag tror att det insåg jag att det var inte färdig sorg. Den sorgen kom upp, att så här, det här är ju inte, den här sorgen har inte med separationen att göra, den här har med någonting annat. Det här är förlusten efter min pappa som jag håller på att bearbeta nu.
Var du den enda i din familj som hade den sorgen att bearbeta?
Jag var ju inte medveten. Vi hade ju gått liksom sörjt på olika sätt, och man har gråtit, och jag trodde inte kanske att jag inte var färdig sörjd. Men det var så intressant att den där förlusten väckte den andra liksom. Då var det tydligt att den inte var färdig. Och jag kan se i efterhand att jag efter pappa så tror jag att jag flydde lite grann in i jobb. Och, för det är ju också så liksom, när en förälder dör att man en del av en själv nästan dör med dem. Och samtidigt så med tid så förstärks ju sidorna man fick av dem på något vis också. Men, och jag tror att min pappa var ju den här framåt och köra på. Så att det var som att jag nästan så här bara, ja, nu ska jag för pappa, ska jag visa, jag ska jobba, wow. Liksom.
Hedra honom på något sätt.
Ja.
Känner du att du har sörjt färdigt din pappa nu?
Ja, det känner jag. Det känner jag att jag har gjort. Jag tror inte färdigt för att
jag tänker man kan, kanske att, finns man, bli, man kan vara glad
precis,
när man tänker.
Precis, man är glad när man tänker. Man kan också bli rörd och man kan känna en saknad. Men inte det där liksom, åh, när den här
panikångest.
Panik, precis.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Nu har du precis spelat in en film.
Mm.
Du är med Pernilla. Ni är ju liksom tillsammans hela tiden, känns det som. Åker land och rike runt och har slutsålda föreställningar överallt. Jag kan ha fel. Jag känner att du har ju väldigt liksom tajta tjejvänner runt omkring dig. Pernilla och Sofia Wistam och Jessica Wahlgren som precis gifte sig också. Mm.
Sen måste jag säga det är de som kanske syns mest på Instagram. Men jag har ett väldigt starkt och starka tjejer runt mig som kanske inte figurerar lika mycket på Instagram också.
Men någon skit. Nej, jag skojar bara.
Nej, men verkligen. Nej. Ja. Men så att jag har, och det tänker jag att det är en sån himla gåva att ha mycket vänner. Men jag måste säga att både Pernilla och Jessica där har ju varit en förebild. För de har ju varit mina singel kompisar under 10 års tid, vilket blir lite ironiskt då nu när jag blev singel och hittade båda andra livskärlek. Men de har ju hela tiden under sina, jag har aldrig sett på dem som att de har varit ensamma eller haft ett liksom tragiskt liv eller tvärtom, och liksom hur de har styrt upp och de har hjälpt till att vi har det här starka liksom umgänget, och de har fortsatt med det trots att de träffar andra eller tredje, fjärde livskärlek liksom, så har ju ingen av dem blivit sån här som att nej, men nu struntar vi tjejmiddagarna, tvärtom. Och det är också så att när de har gått före, och även Sofia har ju varit en stöd, eftersom att de ringer så här, är du ensam nu ikväll? Så ett tag kände jag nästan så här att nu måste jag vara ensam i mitt hus och börja sova ensam, för att jag insåg att när det hade gått ett år så hade jag knappt varit själv en enda kväll liksom. Vilket är underbart, jag är verkligen så här hållen, men det är också en del att vara själv och sova själv och känna sig trygg med det.
Och sen kan man ju också säga så här, också på grund av att dina tjejkompisar, även de som inte syns mer på Instagram, självklart, att de har varit så fina och tagit hand om dig och stöttat dig i det här. Att de också ger en styrka att våga vara ensam. Nu är du en trygg, grundtrygg person i dig själv som du var liten. Men det kanske gör så att saker och ting har skett lite snabbare.
Mm.
Tänker jag.
Mm. Det kan det verkligen.
Att de har varit med och påverkat det.
Ja, jag känner mig liksom inte ensam.
Och nu med karriären,
vad
känner du? Kommer ni fortsätta med Pernilla och alla föreställningar?
Ja, vi har ju 80 föreställningar i höst som vi ska göra.
Jag måste ju få komma på en av dem, ja, vet du. Ja.
Definitivt, ja. Definitivt.
Jag har ju hört av alla som har sett den att den är superbra.
Det är en ynnest. Det är också att få jobba med ett gäng av sina väldigt nära kompisar. Vi har ju så, det här är vår andra show och vi har ju turnerat egentligen under 5 års tid. Sen hade vi ett uppehåll på ett år eller ett halvår där vi skrev liksom den här nya. Och det som är roligt med det också att alla är ju med och skriver materialet och vi litar väldigt mycket på varandra så att man liksom, ja. Sen har ju Edvard af Sillén regisserat den här nummer 2 och han är ju fantastisk.
Han är ju en stjärna, det har jag förstått.
Så att det har ju varit en ynnest. Men i höst blir det lite förändringar för att Ola Forssmed ska vara med i en musikal på, som heter Tootsie. Och den hade han signat innan pandemin. Men istället får vi ju in då Linus Wahlgren.
Jaha, vad
trevligt. Så han ska hoppa in i gänget. Och det är väldigt kul för att han är ju också jättegammal vän till liksom allihopa. Så, här. Så att det känns helt naturligt och väldigt roligt. Så att det blir en liten... Det blir lite förändringar i höst, men det är fortfarande samma show. Den heter Pernilla Wahlgren har hybris. Jag fick tänka till lite, vad heter den här egentligen? Nej, men vi kommer börja att köra på Stora Cirkus och Lilla Cirkus i augusti-september. Sen blir det ut i landet igen, oktober, november, december.
Mm. Och hur känns det att åka runt land och rike med Pernilla? Jag vet ju att när vi filmade lite så... Mm. Så tyckte du att jag var lite så här sen på pucken ibland och var lite sen. Och jag fick ju höra att jag var värre än Pernilla på att komma i tid. Jag bara, det är inte möjligt. Jag sa ju det till Pernilla, hon bara, ja men det är det ju. Jag bara, nej, jag försöker.
Jo, det har jag insett att så är det faktiskt.
Vad säger man, fint folk kommer sent.
Ja, precis.
Den akademiska kvarten har talat om det.
Vet du, Pernilla sa den obligatoriska kvarten.
Mamma, vem var det som var sen idag?
Ja, idag var det faktiskt jag som var sen.
Det brukar aldrig hända.
Men det är väldigt sällan som jag är sen. Men återigen, när man vet, det är som dina tjejkompisar, nu har vi liksom rest på en hel del ju och varit hängt med ditt gäng och mitt gäng. Och det är väldigt kul, det är som att vi har blivit liksom...
Det blir med shish kebab bara av
alltihop. Nej, men i och med padden, att det känns som att det är flera gäng som har så här strålat samman nu den senaste tiden. Jätte det är roligt. Men då säger alla om dig också att man, lika väl som vi om Pernilla, man vet, alltså vi har ju alla våra egenheter och det fina är ju att man står ut med det och vet det och det är liksom man vet att ingen gör av ondo utan man nästan räknar med det. Det blir inget problem. Och till Pernillas försvar ska jag säga att hon är aldrig kommit för sent till en föreställning. Aldrig till när, liksom, till publiken eller när det är så, och aldrig liksom håller på och sätter någon annan i skiten. Hon kommer alltid med ett strålande humör. Så man, det är liksom...
Ja. Nej, men hon är ju bara en solstråle.
Ja, men vi har lärt oss bara, hon får den sista sminktiden. Och hon får liksom... Det är
smart, Pernilla, jävligt smart. Förlåt, jag ska inte svära. Smart, Pernilla,
men
väldigt
det,
smart.
Men det är så bra att vi kompletterar varandra, för jag blir stressad att ha den sista sminktiden. För att jag tycker om att vara då i tid och...
Men jag tror man dras lite till olika personligheter. För jag tror att är man lite ordning och reda så dras man nog till någon som är lite kaos. Mm. För det kaosar upp det där lite ordning och reda. Mm. Jag tror de med mycket kaos dras till människor med väldigt mycket ordning och reda.
Fast nu ska inte jag säga att jag har ordning och reda. Jag är också ganska kaosig. Alltså så här stökig av mig. Verkligen en stökig person. Har inte du åkt i min bil?
Nej, men du såg ju mitt sovrum och sa att
jag,
men, gud,
jag blev så
skönt,
glad.
Patina, för det
jag blev
ut
så glad. Ja.
Ja. Och du säger jag är normal.
Verkligen. Jag säger det, jag känner mig helt trygg med dig. Nej men och jag kan ju verkligen inte skylla på någon annan än mig själv nu heller. Att det är helt stökigt.
Men,
jag är
stökigt. På mig,
men däremot jag tycker jag om att det är rent. Men stökigt har jag inget problem med. Och jag hittar liksom i mitt kaos. Och, men tider, ja där är jag nog lite så mer ordningsam. Mm.
Och hur känner, jag vet att du har spelat in film förut eller serier. Mm. Hur kändes det att få spela in den nya filmen nu med Martina Haags nya, det är något som inte stämmer?
Jag är så glad för det här. Dels för att man får vara med i någonting som man känner att man själv verkligen vill se. Jag, när jag läste manuset på riktigt, jag både skrattade och grät. Och jag tycker den är, jag vet inte hur mycket vi får avslöja om den, men det är liksom att flera generationer kan ju verkligen känna igen sig i den. Och att det bygger på två av hennes böcker och tar ju upp liksom, det är liksom, den tar ingens parti, utan den liksom, den är väldigt, nej, men jag är så stolt över att vara med i den här filmen, och vi har ju haft så vansinnigt kul när vi har spelat in. Vi är ju med i de kanske mer lite lättare scenerna då, i den delen som vi är med. Så vi har ju haft så himla roligt.
Men också har varit ute på partajen.
Ja, men vi har också diskuterat då, liksom på djupet, och vad vi spelar ju på något vis också kvinnor i olika stadier i livet. Och,
så som verkligheten ser ut.
Som verkligheten ser ut. Och det har ju varit målet, och Martinas mål, att det verkligen ska kännas som att vi alla har, att det är på riktigt liksom. Och ganska så här, att det är stökigt, och det tycker jag har varit kul, men också utmanande, att så här, prata i munnen på den. Kör!
Ja, hon är en stjärnregissör redan.
Otroligt bra regissör. Och kommer in, och hon är så tydlig och vet vad hon vill. Jag älskar det. Alltså, hon har sån otroligt tydlig vision med vad hon vill med den här filmen och vad hon vill berätta. Och man känner sig så utvald. Det har ju verkligen varit en gedigen provfilmningsprocess. Men hur många gånger har vi varit där och provfilmat liksom? Och hur många har hon provfilmat? Det har verkligen varit... så att det känns som
en gåva. Vad säger man? Den skickliga och tur, eller?
Ja.
Som jag brukar säga.
Som du brukar... Jag tycker du ska skriva en citatbok snart, Bettina, för du har så mycket citat. Har du berättat om det där som hände på flyget från Marbella?
Nej, berätta nu.
Nej, men jag kommer inte ihåg ordagrant. Men det var ju en tjej som fick en typ panikångestattack på planet. Och du satt bakom och visade sig bredvid hennes mamma. Och då liksom skulle du peppa henne och säga så här, och mamma var lite taffat. Så du klev in och liksom så här, men ska inte du sitta bredvid din mamma istället? Ska inte sitta bredvid din dotter? Jag kan ta din plats. Och så sen skulle du liksom peppa henne lite extra.
Nej, sen när vi landar så tackade mamma mig så fint för att jag löste problemet. Och då så här, ja, problem är ju till för att lösas. Och då kommer Jessica Wahlgren, så säger hon så här, som jag brukar säga. Så nu har det blivit varje gång jag säger något så fyller Jessica i, som jag brukar säga. Hon skrev det på sitt Instagram, ja. Du såg det. Och jag bara, var inte det där mitt citat? Eller vet du, jag som brukar
alla
säga.
Alla citat är dina.
Don't take it from me, it's mine, mine, mine. Vill du gifta om dig igen?
Nej, men det jag är nu, så är jag så himla nöjd med mig själv. Verkligen alltså. Jag känner att jag hittar så mycket så här, källor till glädje att vara själv. Jag blir så peppad. Jag har klippt gräset, yes, jag klarar. Jag har köpt en ny frys och kyl, yes, jag fixar. Jag ringer, alltså jag får så kicka. Och det kommer inte jag kanske få om 3-4 år. Då kanske jag börjar tröttna på det här och vara själv med allting. Men som det är nu så kan jag liksom inte ens tänka mig att jag ska samarbeta, så här, ska veta till min, jag tycker det är så skönt att bara få bestämma själv. Men jag har ju liksom aldrig bott själv. Det här är första gången i hela mitt liv som jag bor själv. Jag har bara bott inneboende, kollektiv, delat lägenhet, och så blev vi liksom sambos väldigt fort, och jag var 21, så att jag har liksom, ja, det här är första gången som jag, och jag har trott att jag inte skulle tycka om det, men jag tycker om det kanske lite för mycket, så att ja.
Och du har ju barnen varannan vecka ish. Mm, mm. Hur är det de veckorna du inte har barnen? För då är du ju verkligen helt själv.
Ja, men det tycker jag fortfarande är jobbigt. Jag tycker det. Mina favoritveckor är ändå barnveckorna. På något sätt så är det, för då känns det som det ska. För det är någonting som fortfarande känns fel, att jag inte är med dem. Samtidigt så inser jag att det är ju en förälders... förr eller senare kommer ju det. Vissa får ju det när barnen flyttar ut. Att det här, och så hamnar de i jättejobbiga tankar och känslor. Nu får man liksom smaka på det lite då innan, tänker jag. Men vi har ett bra samarbete, så att man kan ändå ha kontakt och liksom... Men sen gäller det att inte projicera sin egen. Så här, mamma saknar efter... Så här, och ska de känna någon skuld för att... Så, utan, och jag har ett väldigt rikt liv med, som sagt, mycket vänner och ja, men intressen och jobb. Så jag känner bara, får jag bara spela paddel så är jag glad. Liksom. Och det är ju en gåva om något. Men jag tycker, det var jag inte beredd på. För jag har alltid varit en sån som ändå kan åka hemifrån och resa. Och jag har varit ute på turnéer genom åren. Så jag trodde inte att jag skulle tycka att, att det var så farligt att vara borta en vecka. Men det är just det där att jag inte bestämmer det själv. Utan så här, nu är det den här. Och det var någon som sa att det tar ungefär ett, två år innan det känns normalt. Man har ändå varit mamma i 18 år på heltid. Liksom, och plötsligt då...
Ja, men du ska in i en ny rutin igen. Ja. Och sen blir det säkert bra. Och återigen, du har det säkert mycket, mycket bättre än vad många andra har. Med tanke på att du jobbar mycket och du har väldigt fina vänner runt omkring dig. Så kan man också lägga tankarna på andra saker. Än att bara tänka, åh, nu är jag ensam den här veckan.
Ja, nej men gud, nej, den tänker jag inte. Utan mer så att jag på genuint är intresserad och vill veta vad de gör.
Ja, hela skitunga.
Ja.
Ja, men det är också så som det säger ju många att självvald ensamhet är en sak. Men när den inte är det så är det en annan. Men jag tror man lär sig livet och hitta sina vägar.
100% Och jag känner att jag är precis det jag ska vara.
Så du vill inte ha någon kille just nu?
Nej, tack.
Det kommer, tror jag, när man minst anar.
Men en tjej.
Hon säger, bara girlfriend. Det här är bara vad Hanna säger. Men dyker upp en trevlig kille så ska vi ta den diskussionen.
Du senare. Är så rolig, du har ju försökt några gånger nu.
Ja, jag ska fortsätta. Det kommer bli så bra så. Jag tror att du är... Nu säger vi det i podden här. Jag tror att du är gift inom 3 år.
Du skämtar du med? Och då säger jag så här, aldrig, inte en chans.
Vi får se.
Ja. Inte en chans.
Inte en chans. Glöm inte att det är Saila du pratar med. du i alla fall, du har ett förhållande, det tror jag.
Du tror det, inom 3 år.
Ja, alltså så här, ett riktigt förhållande.
Spännande
inte
att
bara...
se om du har rätt där.
Ja, vi får se. Hur ser ditt liv ut, om vi tar från... Your point of view, som jag brukar säga. Hur ser ditt liv ut då, tror du, om 5 år? Kommer du skådespela mer? Känner du att det var kul?
Ja, det skulle jag jättegärna göra. Verkligen. Och jag skulle tycka det var... Nu är jag inne på humor. Jag tycker det är väldigt roligt. Och jag fick en stor ära och var med i parlamentet förra året. Och känner att det var otroligt kul. Och det hoppas jag blir mer... Och det kanske blir, utan att säga något. Men, så det är ju det här, jag har så många olika ben, jag har tänkt ibland, jag måste bestämma mig, vad vill du göra? Jag bara, nej, jag behöver inte alls bestämma mig, utan det är liksom, lusten måste ju finnas där. Men om man tänker om 5 år, då hoppas jag att jag ändå har landat en dramatisk roll någonstans i en serie kanske, eller något. Men jag hoppas att jag mår som jag mår nu faktiskt. Alltså jag känner mig på en väldigt bra plats i mig själv. Och att liksom livet känns spännande. Det är lite så här, kapitel 2 börjar på något vis. Och jag hoppas att jag har med mig den känslan från nu och framåt. Att det är liksom... Ja, att det får fortsätta kännas spännande.
Varje dag en ny lucka, som den här kalendern, julkalendern ungefär.
Men jag har inga sådana här... Jag hoppas att vi har gjort en till show med gänget. Att vi har skrivit och jag hoppas att jag har sjungit mer. Att jag skulle vilja ha någon mer hit innan jag dör. Jag har bara en sedan 2000. Det är också så här på bucketlisten. Hoppas att jag har rest massa till spännande platser. Massa resmål som jag liksom... Så att det finns många grejer liksom. Och så vill jag bli lika bra som dig på paddel.
Med de orden så avslutar vi den här podden, tycker jag.
Det var då jag trodde du skulle säga så här, det kommer att vara om 5 år.
Jag glömde. Tack för att du kom hit.
Tack för de värmande orden på slutet.
Så här, men bäst i allting. Men paddeln kan du ska du inte ta ifrån
mig. Vänta du bara. Om 5 år. Så
härligt. Ja. Tack Hanna.
Tack.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.